gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having the way.
We good.
Fuck.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Då, mina damasker och hermeliner, säger vi ännu en vecka varmt välkomna till denna succépodd som numera heter vadå, Gnistan Olsson?
Ja, men den heter ju bara Gnistan och Sheriffen. Vi försöker göra det enkelt för oss själva. Vi slopar det engelska namnet och någonstans kan man säga så här, det är jävligt tur att det här inte är ett barn utan det är en podd bara. För att hålla på och skicka in till Skatteverket hela tiden så fort man känner att nej, men nu är det nog dags för ett litet namnbyte här. Det är svårare, så att göra med en podd betyder mycket enklare. Men nu står vi fan fast här, Sheriffen. Alltså det här är väl namnet som vi borde ha hållit oss till från början. Vi hette ju tidigare NFL med Gnistan och Sheriffen. Och sen gick vi raka motsatta håll och körde på engelska istället. Och det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss kanske just hur det rimmade i munnen. Så vi håller oss till våra namn, vilket öppnar ju också för lite mer skitsnack skulle jag väl säga. Alltså inte bara kanske surr om såklart de amerikanska sporterna som vi gärna blickar in mycket på, men att du kanske ändå begriper att någonstans kommer det komma lite andra grejer också. Helt enkelt en podd som vi kör där fokus såklart ligger på de amerikanska sporterna, nämligen NFL, NHL och NBA.
Ja, nice. Jag ska bara skrika på min hund så att idag får den heta NFL med, eller Gnistan, Sheriffen och Roger.
För nu Roger.
Han undrar vart jag är någonstans. Roger!
Är det så att han börjar bli lite halvt senil nu liksom?
Ja, han föddes senil.
Ja, det är lite klassiskt med mopsar skulle man kunna säga. Alltså de är lite så här
jag går upp annorlunda. Och hämtar dem. Gagga du så länge, Olsson.
Ja, absolut. Nej, så det är som ska skaffa mops. Var beredd på att de kommer stå och skälla på det mesta. De har lite halvdålig koll och ser mest förvirrade ut. Och du hör Sheriffen där i bakgrunden och också försöker få sin hund att förstå att han är nere i källan. Stackars lilla Roger alltså. Oj. Nu tar Sheriffen i här. Det blir som en så här kommentatorsgrej liksom. För jag tror inte Sheriffen kanske hörs för dig som lyssnar. Men däremot så hör jag Sheriffen i mina lurar. Och det är mycket stönande. Mycket, mycket jobbigt liksom. När han ska böja sig ner och ta upp Roger. Och då får man också säga att Roger inte ens väger 10 kilo.
Han väger 12.
Exakt.
Nej, det är heavyweight champion. Men absolut. Nu är han nere i alla fall.
Ja, men fint.
Sitter Roger.
Fint.
Ja, Olsson, nu är det ju lite julledigt också. Något
ja,
som jag
skönt.
Tycker är väldigt kul, det är också att sporterna tar ju inte ledigt, utan det är nästan mer matcher än någonsin. Och nu har junis VM börjat också på andra sidan pölen.
Ja,
också,
5-2 igår. Också det var nice. Fint. Det var härligt. Men nej, precis som du säger, det är ju mer sport än någonsin. I stort sett så var ju den enda dagen som du inte hade någon sport överhuvudtaget av de tre amerikanska ligorna var ju julafton, vilket var ganska skönt ändå, för då kunde du verkligen liksom fokusera bara på att fira av julen och hänga med släkten. Du behövde liksom inte tänka på dina kuponger som höll på att brinna inne där samtidigt som du satt och käkade julskinka, utan kunde bara ta det lugnt. Men utöver det så är ju varenda dag någon match som händer. Och nu när du ändå är ledig också förhoppningsvis, så har du liksom möjligheten att kolla på de här matcherna, sitta uppe på nätterna om ditt favoritlag nu spelar, eller bara liksom se matcherna, för det är ganska många som börjar vid 7 och 10 snåret också. Bara kika på i förrgår så var det ju 2 NFL-matcher som började bra tid, som dessutom för första gången visades på Netflix. Så där måste jag säga såklart att Scott Hansen i vanlig ordning skötte sig excellente. Sen Drew Brees kan man väl ifrågasätta lite hur exakt han är på TV, men jag tycker Scott Hansen, så fort han är med så är han ju kungen, alltså Red Zones hosten.
Nej, han gjorde det bra. Sen var det ju lite tråkigt att båda matcherna var väldigt ensidiga, så det blev liksom ingen spänning. Men annars ett kul grepp, och jag läste någonstans att den ena matchen sågs av, om det var 26 miljoner bara i USA, och den andra av 23. Så det där var någon typ av rekord också för tittande på specifika matcher, vilket är kul. För då, det de försöker med, det är ju liksom att bredda intresset. Och det kommer ju, ja, nu kanske det hade varit bättre om de hade fått en jämn match. Men jag tror ändå att folk tycker att det är ganska kul att så här, ja, nu kan vi titta på det här utan att ha ett dyrt tv-abonnemang. I alla fall en gång. Och sen får man då ställa sig i den ringhörnan om det är värt att signa upp för ett dyrare avtal för att se fler matcher, eller om det bara var en rolig grej som Netflix kanske gör om nästa år också, eller med någon annan sport. De har ju kört boxning tidigare år också när Tyson mötte han YouTube-snubben, så att ja, vi får se.
Alltså jag hoppas ju någonstans att typ NBA och NHL kikar på det som NFL nu gjorde och känner liksom att okej, här finns det faktiskt en stor möjlighet för oss i och med hur många subscribers det finns på just Netflix, att kanske ta en sport nästa år och faktiskt försöka få in den hos en leverantör som Netflix exempelvis. Det var ju en match också, New York Knicks som spelare, där natten, eller ja, samma dag egentligen som de här matcherna, juldagsmatcherna spelades. Också väldigt rolig och alltså spännande match så, men såklart betydligt mycket sämre tittartid om man ser till och tittare, om man ser till NFL. Och som sagt, där känner jag någonstans att de andra sporterna har lite att lära från hur NFL agerar och jobbar med, alltså, otroligt många olika. Vi snackar om Amazon, vi pratar om Netflix, de har kört YouTube, i stort sett allt möjligt. Och det hjälper någonstans att fler fans kanske hittar sporten istället för att man bara kör liksom på de här amerikanska TNT och NBC och CBS och vad de nu heter.
Kan ju säga det för alla snålråger som inte har skaffat Viaplay-konto för att de tycker det är för dyrt. Det går ju också i alla fall någon gång varannan vecka, varannan helg, så går det ju NHL-matcher på antingen TV6 eller TV10 som nästan alla humans har. Så det kan man ju ratta in också om man vill ha, om man vill ha lite NHL trots att man inte är villig att slanta upp.
Nej, det kostar ju ganska mycket också, får vi ändå säga, sheriffen, med just Viaplay. Men det är värt det. Alltså gillar du NHL? Jag betalar ju för Viaplay bara för NHL. Ja, men jag kikar inte Premier League. Så det är bara NHL jag betalar för när jag kikar på Viaplay. Och det är värt det. Alltså jag menar, du har extremt många roliga matcher och sen dessutom får du följa sheriffen och Richie när de kör sina matcher, som ni gjorde bara för någon helg sen här. Och jag tycker ni gjorde precis som första matchen där det var mot Panthers och Carolina Hurricanes, att ni gjorde jäkligt bra Edmonton Oilers och San Jose Sharks. Och det blev en mycket, mycket mer underhållande match än vad jag trodde på förhand också. Jag trodde det skulle bli kanske 6-1. Men det var ju en förlängningsmatch och det var en match som verkligen gick in i slutsekunderna innan det väl kunde gå till förlängning också.
Ja, häftigt att se målvakten där i San Jose, Asgarov, som gjorde sin blott tredje match i NHL. Han var ju glödhet.
Verkligen. Och man känner också den här unga talangen som finns i San Jose Sharks. De är lite för små just nu för att kunna göra den påverkan som behövs. Men lyckas de behålla alla de här spelarna, om vi säger 4-5 år, då kan San Jose Sharks mycket väl vara ett lag att räkna med. Och det är ändå kul med tanke på att det var inte jättelänge sedan de vann Stanley Cup, men sedan dess har de ju verkligen varit en pyspunka i NHL. Så det behövs liksom ett lag som såklart har många fans och framförallt sitter då i en varmare delstat, att ha lite mer framgång än vad de har haft nu på senaste, för att också fylla arenan.
Jag ska rätta Olsson och säga att San Jose har aldrig vunnit Stanley Cup, men de var
i final mot
Pittsburgh.
Ja, just det. Så är det. De spelade Stanley Cup-final för inte alls så länge sedan. Men nej, det stämmer, sheriffen. Du har helt rätt. Det är bara när man ser de här tv-bilderna ibland så målar man upp just scenariot att nej, det var San Jose som faktiskt vann den matchen. Men så var det ju såklart inte. Det var ju Pittsburgh. Det var helt rätt, sheriffen. Vad säger du innan vi hoppar in på ordinarie programpunkter här, sheriffen? Vi hade ju en match i natt också. Vi sitter och spelar in här på fredag morgon eller fredag förmiddag. Och det var ju en match, torsdagsmatchen då. Chicago Bears mot Seattle Seahawks slutade 3-6. Vad tycker vi om sådana matcher, sheriffen?
Det är ju skittråkigt, men det är ju också så jävla väntat, för att alltså, Chicago är ett lag som de lyckas ju inte hitta någon offensiv trots att de faktiskt har ganska skapligt spelarmaterial, men Caleb Williams är lite för sävlig med bollen, lite för seg. De andra som liksom kom in i säsongen med självförtroende har tappat sitt självförtroende, och Seattle är mer ett lag som liksom, de är ingen, vad ska man säga, de ser inte likadana ut vecka efter vecka, utan de är ett lag som är så här, ja, de kan vinna matcher på olika sätt, och nu räckte det med att göra 6 poäng och hålla tätt bakåt så vann de. Så att ja, det är väl bara att lyfta på hatten. Seattle är ju inget sprakande lag så, utan de har lärt sig att vinna, och ja, inte varje match såklart, men de är ändå ett liksom stabilt övre mittenlag skulle jag säga, och vinner allt som oftast de matcherna de ska vinna, och Chicago, årets upplaga, det, den match man ska vinna då, om man är i Seattles kläder, och ja, de gör det, så det går inte att gnälla på dem, men underhållningsvärdet var ju lika med noll.
Ja, det får man definitivt säga. Jag är glad att jag inte satt och kikade på den här matchen. Jag hade inte gjort det med tanke på vilka det var som spelade. Men alltså 3-6, det är ju hockeyresultat. Det ska inte hända i NFL liksom. Och när jag nämnde 3-6 för dig initialt innan vi drog igång podden, så sa du, vilken match var det i hockeyn? Nej, det var faktiskt NFL-matchen, sheriffen. Nej, det är så jävla risigt alltså. Men någonstans, jag förstår inte Chicago Bears. Vad är det de ska behöva göra? För jag menar, de draftar först. De får möjligheten att plocka en quarterback som är extremt upphypad. Men de lyckas inte få honom att fungera. De lyckas inte få Justin Fields att fungera och inte Mitchell Trubisky. Tre quarterbacks nu på raken som man känner liksom att potentialen finns där, men de lyckas inte etablera spelaren in i ligan för att kunna bli en franchise quarterback. Och nu är det för tidigt för att säga om Caleb Williams faktiskt kommer lyckas och vända på den trenden. Men det har varit för mycket, känner jag, med just Chicago Bears i år, som talar för att de inte har möjligheten att vända på den trupp de har till att bli en etablerad och kunna framförallt konkurrera i sin egen division. Jag menar, hela övriga divisionen är med just nu i slutspelet. Lions är klara, Vikings är klara och Packers är klara. Och sen såg jag en rolig gif där nu bara för någon dag sedan, att den divisionen är som en kundvagn, du vet. När man plockar ut en kundvagn på exempelvis ICA, Citygross eller vad det nu än är. Att det är alltid ett hjul som är lite skevt. Och det är Chicago Bears i den divisionen.
Det var bästa jämförelsen någonsin, tror jag.
Och där känner jag liksom, de kan inte fortsätta vara där de är. De måste liksom få någonting att hända. Och de har liksom försökt också plocka in veteran quarterbacks och försöka liksom lära upp då den unga tuppen liksom att kunna bli någonting. Men fan, när ska det vända liksom? Det är tråkigt att ha Chicago Bears som en jävla pisslag hela tiden.
Ja, nej, men det känns ju som att både Chicago Bears nu senaste 10 åren och Cleveland Browns, de ställs liksom inför samma grej. Att man tror alltid när man skaffar en ny QB att nu vänder vi, för vi har vissa andra grejer på plats. Men det vänder aldrig. Det sitter i väggarna på Soldier Fields. Det kanske är där de måste göra, riva den där jävla arenan och bygga nytt och liksom få upp nya väggar gjorda av granit eller masonit eller trä eller vad fan de väljer att köra. Men de måste få bort de onda andarna där som gör att det går pannkaka i quarterbacks-spelet.
Ja, det är ju lite på tapeten där faktiskt, att de eventuellt ska byta arena. Så Soldier Fields kanske 2028 kommer inte finnas kvar, utan då är det en ny arena som ligger lite längre ut ifrån stadskärnan då i Chicago. Kanske det som krävs liksom. Vi får se. Men nej, jag tycker synd om Chicago någonstans. För det måste vara tufft också att vara i en division där tre stycken lag står över 10 vinster och en annan liksom lyckas inte ens få upp mer än 3 poäng på tavlan. Hopplöst.
Nej, liksom. Sen är det synd om dem generellt som liksom idrottsstad, för Chicago är ju en väldigt, väldigt stor stad och det går väl okej för Bulls, det går ju långt ifrån bra. Det går inte bra för Blackhawks, även om man har fått ett litet uppsving nu med Anders Sörensen som har inlett väldigt starkt tränande i Blackhawks.
Absolut.
Sen har jag ingen koll hur det går för deras baseballlag, men baseball är ju inte en sport, det är något som tjockisar med för mycket fritid håller
hobby
på med,
så att, exakt.
Ja, typ, det är som golf, jävla skit. Ja. Nej, så att det är synd om dem. Det vore kul om något liksom Chicago-lag lyfte, för att det är ju viktigt också för en stad som är så pass stor och är liksom ett mecka i USA, att det snackas liksom om laget, om staden, för då ökar turism, man vill åka dit och kolla sitt lag eller åka dit för att se något Chicago-lag som går bra. Det är liksom, ja, det gynnar staden, så att det vore kul om några av dem kom igång i alla fall.
Ja, och då behövs det ju spelare som exempelvis en Caleb Williams som kan vara liksom stadens nya Michael Jordan eller Connor Bedard liksom i NHL-sammanhang. Men när övriga truppen och framförallt liksom ledarstaben inte får det att funka och hela tiden liksom fel beslut, och Eberflus var ett perfekt exempel tycker jag på hur man inte ska agera som head coach i alltså hårda situationer där du behöver tänka på liksom klockan, du behöver tänka på field position och också hur mycket tid ger du motståndaren att eventuellt komma tillbaka in i matchen, och inget av det jag satt med Eberflus. Och lite med Chicago Blackhawks nu absolut med Sörensen, så lyckas de ändå hitta någonstans med lite bättre framgång, men nej. Det är tråkigt för staden Chicago, definitivt. Det finns roligare saker att prata om, så vi kanske ska skutta in på det istället och direkt hoppa in i tjocksernas val. Vad säger du, Kriffen?
Ja, det kan vi göra. Jag väljer då att rikta mitt strålkastar just på något som jag väljer att kalla Battle of the Worst. Det är inte riktigt de sämsta lagen, men de är där i källaren. Det är alltså Jacksonville som möter Tennessee hemma. Och det som blir intressant här, det är ju så att New York Giants är just nu sämst i ligan. De har vunnit 2 matcher. Både Jaguars och Tennessee har ju vunnit 3 matcher. Och frågan är nu, när man möter en sån här bottenkollega, vill man vinna eller kommer man liksom, kommer prinsen kasta in den eget mål för att dra en referens där det existerar ett mål? Eller kommer han bli nedtacklad eget, liksom, ja, kommer Tennessee göra safety efter safety för att prinsen vill förlora, även om prinsen inte kanske spelar, men du fattar vad jag menar. Det blir en match som inget lag egentligen vill vinna, för att ju sämre du är desto högre får du drafta. Och när båda då står på 3-3, då är det så här, ja, vill vi vinna eller vill vi inte? Det ska bli kul att se hur den här matchen liksom, ja, vad den mynnar ut i, för jag är väldigt osäker på förhand. Oddsättarna också, det är väldigt even steven där oddsmässigt, och jag vet inte vad som kommer hända Jags mot Titans, men jag tycker att det ska bli intressant att se just den faktorn om att kommer de spela för alltså klubbemblemet och spela med stolthet, eller kommer man göra fuck this shit, vi vill bli bra i framtiden, vi vill drafta högt, vi lägger oss, I don't know, men det blir spännande att se.
Ja, det blir det, absolut. Och det är alltid kul när det liksom ska summera säsongen, vem som får drafta först och hur vissa lag kan också ha en stor påverkan på det. Jag menar, jag hörde ett scenario där exempelvis Eagles skulle lägga sig i matchen mot New York Giants just bara så att Giants inte får drafta först. Vilket också hade varit jävligt kul med tanke på att det är samma division. De har plockat Saquon Barkley från New York Giants och de hatar verkligen varandra. Alltså rivaliteten mellan Eagles och Giants är enorm. Ungefär som Eagles och Cowboys såklart. Men jävligt kul om de hade just satt i stort sett hela ordinarie trupp på bänken i den matchen bara för att Giants inte ska få drafta först. Vi får se vad som händer. Matchen som jag blickar mot i alla fall, det är Vikings mot Packers. Alltså den här matchen spelas söndag 22-25. Kan inte bli en roligare match att kolla på, för att här handlar det lite om seeding också. Någonstans i slutspelet man kommer att få spela, om man exempelvis kommer vara sjätte sid eller femte sid, som just nu Packers är sjätte och Vikings är femte. Du får ju spela mot ett sämre lag ju bättre sid du har, men de kan ju aldrig komma ifrån eller komma över riktigt Lions. Vikings har en möjlighet genom att vinna såklart den här matchen, men sen måste de också vinna mot just Detroit Lions i sista matchen för säsongen. Medan Packers, deras möjlighet ligger såklart i att ta sig över Minnesota Vikings genom att vinna mot Vikings och så också hoppas på att Detroit Lions spöar Vikings. Då finns det en chans att Packers kan kliva om då Vikings i slutspelet. Så det är egentligen i stort sett det handlar om. Men det här är två lag som mycket väl kan också möta slutspelet beroende på vad som sker. Så en spännande match med tanke på att båda har en väldigt, väldigt offensiv fotbollskompetens just nu. Men sen defensiven tycker jag talar väldigt mycket mer för Green Bay Packers del. Där om exempelvis i matchen mot New Orleans Saints kontra hur det såg ut Washington Commanders, bara om man kikar en annan i samma konferens då, NFC. Där de i slutskedet av matchen höll på att släppa in New Orleans Saints igen in i matchen, medan Packers fixade den första shutouten för hela säsongen mot New Orleans Saints genom att vinna 34-0. Så där tycker jag ganska mycket talar för Green Bay Packers del. Men någonting annat som också talar för Green Bay Packers del är att jag tror de senaste 4 säsongerna så har det varit split i divisionen. Alltså Vikings har vunnit en av matcherna och Packers har vunnit en av matcherna. Ska den delen av historien återupprepa sig även denna säsong? För Vikings vann den första matchen. Nu borde det alltså betyda att Packers ska vinna den här matchen om man kikar statistiskt sett vad som har skett de senaste tre säsongerna, som sagt. Så det är också någonting som jag tycker talar för Packers. Men oavsett vad, det är alltid kul att se Justin Jefferson mot exempelvis J.R. Alexander. Justin Jefferson brukar inte ha den bästa matchen i de omgångarna. Och sen om man kikar såklart Jordan Addison, vem kommer stoppa honom? För att han kommer i så fall, om nu Justin Jefferson stoppas, vara den wide receivern i Minnesota Vikings som kommer få flest bollar. Och sen tycker jag TJ Hockenson har kommit igång också. Inte TJ Hockenson. TJ Hockenson har kommit igång lite nu i Minnesota Vikings. Och såklart Aaron Jones kommer tillbaka. Det är ju hemma för Vikings del. Men återigen får möta sitt Green Bay Packers-lag då. Så man har sagt att han alltid är en green and gold. Så vi får se. Gör han en touchdown mot Green Bay Packers eller ej? Oavsett vad, divisionsmöte, det kommer bli extremt roligt att kolla på. Och det är en match också som betyder någonting för slutspelet. Så spika just 22-25. Då jävlar är det en bra match att kika på.
Och det är då söndag för alla, alla dagvilda som undrar vad är det ens för dag idag?
Exakt, det är fredag.
Jag knappt heller. Jag måste kolla min kalender. Fredag 27. Okej, okay. Söndag 29 spelas den matchen alltså.
Bra match.
Mm. Ska vi byta till hockey nu, Olsson?
Ja, men det tycker jag. Och här har vi både matcher på lördagen, söndagen och såklart även natten till lördag. Så det är mycket hockey.
Ja, och även matcher på nyårsafton. Jag tänkte slå ett slag för den matchen som spelas 23.00 på nyårsafton. Så du kan kolla första perren, gå ut och smälla raketer i periodpausen, komma tillbaka och se andra respektive tredje.
Det är
nämligen dags för utematchen då. Alltså NHL Winter Classic mellan Chicago Blackhawks och St. Louis Blues. Du ser matchen som vanligt hos Viaplay. Matchstart 23.00. Säkert kommer pucken släppas först kvart över eller något, för att det är massa lullull runt omkring när det ska vara lite special. Men det här är kul, för det här är två lag som har kommit igång efter en svag start. Chicago nämnde vi med tränarbyte där, Anders Sörensen in. Och samma sak har ju hänt i St. Louis Blues sen de också bytte coach, att de har ju också fått igång någon typ av spel och faktiskt vunnit lite matcher. Så att det här är en ganska oviss match på förhand, och jag tror att det kan bli en ganska underhållande Winter Classic. Många gånger har vi sett ganska dålig hockey, men då är det också så här väderförhållanden och sånt som är emot. Nu tror jag att Chicago har ju liksom, ja, man bara baserar det på när man tittar på fotbollen så här år, så att de har ju liksom ett vinterklimat, så jag tror att isen kommer vara ganska bra. Jag tror att det här är verkligen en match som, trots att det är mellan två ganska dåliga lag i tabellen, har liksom, kommer ändå ha en viss hype, för att det är den här Winter Classic-matchen. Det finns unga stjärnor att titta på i Bedard i Chicago, Jordan Kyrou i St. Louis. Jag tror det kommer bli häftigt. Och om jag ska lägga ett litet tips, så tror jag att den kommer sluta 2-2 och gå till övertid.
Det är ju ändå kul. Alltså, sådana matcher gillar man ju ändå. Framförallt Winter Classic-matcher som det känns som att båda lagen är med. För man har ju sett Winter Classic-matcher som slutar 4-0. Och då är det jävligt tråkigt att kolla. Framförallt med tanke på att tv-upplevelsen är ganska dålig. För de får inte tillräckligt kameravinklarna på samma sätt som man är van vid. Så liksom, i och med att isen är mitt på en ganska stor arena, och i det här fallet på Wrigley Field som den heter, Chicago White Sox
arena. Baseballarena, ja.
Precis, så är det ju ännu sämre egentligen när det kommer till just upplägget som går att ha. En NFL-arena är bättre att spela på, skulle jag säga, för där är liksom planen är ju såklart avlång, vilket är densamma såklart i NHL. Men när du har en arena som är uppbyggd som en baseballarena som är liksom märkligt formad, kan man väl säga. Det är nästan som en triangel, fast sen är det liksom en båge där på ena sidan istället för att det ska vara något rakt. För att förklara lite enkelt här. Men det blir ganska dålig tv-upplevelse, så du behöver liksom en match som är spännande. Så jag hoppas verkligen att du har rätt på det här, Sheriffen. Kikar man på min match då, det är match som spelas lördag 22.00. Jag gillar de här lördagsmatcherna, liksom, även fast man är lite trött på söndagen för att man har suttit upp och kikat på hockey kvällen innan och sen ska man se NFL dagen efter, så är den här matchen jävligt rolig att kolla på, för det är två lag som definitivt ska vara med i slutspelet när vi väl kommer fram till april-maj månad där, nämligen Los Angeles Kings som sagt och Edmonton Oilers. Kings har förlorat de två senaste mötena, eller två senaste matcherna, och Oilers har vunnit de tre senaste. Men så här är det. Kings har inte förlorat hemma sedan den 21 november och har också en riktigt stark måldifferens hemma. 44 mål mot 26 insläppta. Och Oilers tycker jag inte heller riktigt har imponerat. Alltså exempelvis matchen mot Sharks, som man är van att se dem verkligen få in de här baljorna som Askarov då enkelt kunde fånga. Och klart, man ska hylla Askarov för matchen han gjorde, men samtidigt tycker jag att Oilers inte levererar på den nivån som man tippar att se dem. Och sen samma sak mot Bruins, så gick den matchen till övertid. Och matchen egentligen den senaste av de senaste tre som de har vunnit enkelt har väl varit den mot Ottawa Senators. Men jag ser i den här matchen att ett kryss är det bästa tipset du kan lägga, och det borde någonstans ligga på 1,44 gånger fläsket, tippar jag på, med tanke på att Kings ändå är hemma. Men det är ett värde som du definitivt kommer att roffa åt dig och ta hem. För Kings förlorar hemma, det tror jag inte. Och sker det, så sker det i så fall i övertid. För där är Oilers väldigt starka, medan Kings är snäppet svagare i just övertidsmatcher.
Ja, jag säger inte emot. Det är ju... Det luktar ju kryss hela vägen hit. Och,
hela vägen till Eskilstuna från Los Angeles.
Ja, vill man ha lite fluring går man ju på bergkrysset om man vill vara en liten gambler. Men annars absolut, etta kryss. Kings brukar vara bra hemma och är ett bättre lag än vad många tror också. Man har liksom en jävla forwardsbredd.
Ja, men det har man.
Och Edmonton har ju spets, det vet alla, men kanske inte samma bredd som Kings.
En sak som jag skulle säga med den här matchen, tippa inte på målgörare, för du kommer att snubbla på exempelvis att ta Kemp eller McDavid som målgörare. En sån här match så är det typ tredje eller fjärde femman som kommer vara de som levererar målen, medan första och andra kommer verkligen kämpa på men inte riktigt få in den.
Philip Danoa neutraliserar McDavid och Dreisaitl.
Typ så, jajamän. Skrällen då, sheriffen, vad har du att bjuda på där?
Ja, jag tänker så här att det här är ju ingen skräll per se, men det är ändå ett bjud odds som jag ändå vill ta som skräll, för att Winnipeg står i 2-20 hemma mot Nashville. Alltså att om vi bara går på rent värde så funkar ju den ändå liksom som skräll. Det är över två gånger pengarna. 2-20 på Winnipeg Jets hemma mot Nashville Predators. Tittar man på deras laguppställning i skrivande stund, de enda de saknar, det är så här no-name-backar. Det är Logan Stanley, Dylan Sandberg, Hayden Fleury. Vadå no-name-backar? De är skitbra, okej. Okay. De går in i laget om de är skadefria, men du har ändå liksom DeMello, Morrissey, Pionk, Miller. Ja, man har fyra bra backar, man har alla forwards tillgängliga, man har, jag sa det på Kings att de har forwards bredd, alltså jag skulle säga att Winnipeg har bäst forwards bredd i hela ligan, alltså de funkar så jävla bra ihop de här spelarna, och Nashville har liksom kommit in i en förlorarkultur, de förlorar i stort sett varje match, även om de gör bra matcher, förlorar oftast muddamålet. Winnipeg hemma, de bara öser. Så för att göra det då till en riktig jävla skräll, om du vill ha upp oddset i 4-5 gånger, spela att de vinner med liksom 4 måls marginal, för det kommer de göra. Hemma flyger de som sitt namn. Alltså ja, Winnipeg Jets är dunder i år.
Ja, men precis, de är ju inte New York Jets om man blickar tillbaka, eller blickar lite mot NFL där i samma sammanhang med just namnen. Det är helt annorlunda. 12-3 står de i hemmamatcher. 12-3-1 om jag ska vara helt korrekt där. Och om man kikar på Nashville så står de i 3-10-4. Så ja, mycket talar för att Winnipeg Jets kommer vinna den matchen. Även om Nashville nu har vunnit de två senaste matcherna fram tills då idag. Fredag som sagt spelar vi in. Är Winnipeg Jets, och det var nära att säga New York Jets där. Men Winnipeg Jets för jävla starka. Så jag gillar det tipset, sheriffen. Jag gillar det definitivt.
Och den spelas då natten mellan måndag och tisdag. Alltså 30 december svensk natt 01:30 kan man gå upp och titta live från Manitoba.
Mm. Och du skulle potentiellt sett kunna använda lite fluring från min skräll då, som är lite annorlunda än hur vi brukar göra skrällar. Vi brukar kika på en match i vanliga fall och säga att här har du en skräll och lassa in på den, för att det kommer definitivt sitta. Du tjänar Lite mer pengar än vad du hade gjort om det hade varit en favorit som istället vann. Men i det här fallet så kommer jag säga att det du ska göra för att verkligen bygga på en fin kassa, det är att du, när Florida Panthers och Las Vegas, Vegas Golden Knights spelar, så ser du till så att du bettar på att Panthers vinner sina matcher de två kommande och Vegas vinner sina två matcher de kommande. Och det här är från lördag till och med den 31. Under den tiden så kommer Panthers möta Canadiens och Rangers. Definitivt två matcher som Panthers kommer vinna. Så du kan börja med att lassa in lite fluring på Canadiens, att Panthers vinner mot dem, och sen lite fluring på att de vinner mot Rangers. Sen däremellan så slänger du på att Vegas vinner mot Flames, och sen det sista du gör är att säkra pengarna på nyårsafton med att Vegas då vinner mot Canadiens. Tråkigt för Canadiens att de är med i två sammanhang där de kommer förlora, men det är ett av ligans absolut sämsta lag, så att Panthers och Vegas inte ska vinna mot de två är uteslutet. Så där har du en fin skräll med alltså att rulla pengarna vidare från, låt pengarna rulla det vill säga, alltså från match till match. Du har fyra matcher att betta på, så du börjar med 100 spänn, kommer ligga på kanske 180 spänn i plus efter den första matchen, och sen fortsätter det bara så. Så där har du något fint att betta. En skräll med fyra matcher inkluderade.
Ja, jag säger inte emot. Det låter rimligt. Kan man säga det att Montreal har ju blivit bättre sen Patrik Laine började spela igen, för att deras powerplay har ju blivit ruggigt. Han har gjort sina sju första mål nu sen återkomsten, samtliga i powerplay. Så att det är ju liksom lethal. Men annars så är Montreal ett väldigt alldagligt lag, och dåligt försvar, dåligt målvaktsspel. Men Patrik Laine i powerplay är något att se upp med.
Ja, men det är tufft för Canadiens alltså just nu, för de kör liksom en borta svit här liksom med tre matcher, och möter under den tiden Panthers, Lightning och sen Golden Knights. Det är inte lätt alltså att avsluta med Golden Knights på nyårsafton. Nog för att de får vara i Vegas på nyårsafton, men annars är det ganska tufft för deras del.
Och förmodligen ganska bakfulla i den matchen också, för man passar ju på att lassa på lite när man är i Vegas till exempel.
Absolut, absolut. Matchen efter det, om de hade spelat den första eller den andra, då hade du definitivt kunnat lassa på att Canadiens förlorar, för då lär de både vara bakfulla och panka efter att ha spenderat mycket på kasinogolven.
Mm.
Basket och sheriffen hoppar vi in på nu.
Basketballs, ja det kan vi ta. Det är ju, först vill jag bara slå ett slag för mitt Orlando Magic. Nu förlorar vi visserligen i natt, men det vi gjorde dessförinnan, det var ju alltså att man låg under med, nu minns jag inte om det var 25 eller 28 poäng inför fjärde kvarten hemma mot Miami Heat, alltså derby. Man saknar sina tre bästa spelare. Pablo Banchero borta, Frasse Wagner borta, och den matchen också Jalen Suggs borta. Men spelare som man knappt kan namna på, alltså Traveling Queen med
heter
flera. Anthony
Traveling
Black.
Queen?
Ja, jävla dumde namn.
Resande drottning alltså.
Ja.
Jävlar, det är vilket
namn. Snyggt.
Ja, det är det faktiskt.
Nej, men många av de där spelarna liksom klev fram, och det var ju då klubbens största vändning någonsin när man vinner. Man vänder alltså, jag tror att det var 28 poäng i fjärde kvarten ner när den startar, och man vänder och vinner. Sen ligger man också under i matchen efter hemma mot Boston, som är ett av ligans bästa lag, med alltså ganska stora siffror även där inför fjärde kvarten. Man vänder och vinner. Så bara shoutout till Orlando Magic, som är fan i mig ett jävligt häftigt lag som jag tycker fler borde titta på. För de är så jävla spetsiga defensivt och har sån jävla go i det där laget. Cole Anthony, som är liksom egentligen tredje valet på guardposition, han gjorde 37 poäng den här matchen och grät i intervjun efter. Han sa att jag har varit här i 5 år, jag älskar den här stan, alla ja, men du vet, så här, det var tårfestival, det var mäktigt. Så shout out till Orlando Magic. Men nu ska vi snacka då om Minnesota Timberwolves mot San Antonio Spurs, spelar då den svensk tiden 30:e, så natten då mellan 29 och 30, för dig som vill lassa in på den här. Och jag tror ju på ett överspel. Det här är två lag som är i dålig form, och framförallt är det defensiven som inte funkar i något av lagarna. Alltså man släpper in ganska mycket poäng varje match, både Timberwolves och Spurs. Men man gör också ganska mycket poäng. Alltså om du bara tar San Antonios senaste matcher här, deras produktion, så har de gjort 114, 106, 114. Sen 133, men det var ju över tid. Senast de här två lagen möttes så blev det då 92-106, vilket inte är så mycket. Och nu tror jag att till den här matchen så kommer det, då kommer ju oddsättarna basera sina odds på den. Att man kommer säga, okej, det blev 200 poäng senast de möttes, eller till och med 198. Så vi lägger linan ungefär där. Då kan du lassa på överspelet, för i den matchen så det var ju San Antonio Spurs fick inte igång sin offensiv med ynka 92 poäng. De gör en vanlig dag på jobbet runt 114. Så att jag tror att överspelet på den matchen, alltså mellan Minnesota Timberwolves och San Antonio Spurs, det är värt att lägga en slant på.
Nej, jag gillar det. Spurs mötte ju Knicks också i den här juldagsmatchen som jag var inne lite på i början på avsnittet. Och den matchen var ju ganska poängrik ändå, men poängen kom ju liksom i fjärde kvarten, och det var ju på grund av ett dåligt försvar. Så du är inne på helt rätt grejer, Sheriffen, att försvaret i exempelvis San Antonio Spurs inte riktigt funkar. Wemby spelar jättebra, och där kan du i och för sig också lassa på att han har över 20 rebounds. För om det är någonting han gör så är det mycket rebounds. Poängen brukar vara över 20, så det kan du också lägga på, men just överspela definitivt på poängen är fint. Fint spel. Min då baskettips här. 76ers har ju äntligen kommit igång lite, Sheriffen. Det känns som att Embiid faktiskt fungerar nu i det här laget, och det känns som att den där skadan som han hade inledningen på säsongen och dessutom var avstängd i några matcher, så är det nu det 76ers som vi är vana att se, även fast de ligger dåligt till i själva slutspelskonversationen, och det är väldigt tidigt att prata om dem när det kommer till både basket och NHL. Men det finns en chans att de kan vända sin säsong och ändå ta sig med in i slutspelet, och då måste man vinna mot ett lag borta då som Utah Jazz. Kikar man på 76ers så har de ju vunnit nu senast mot Spurs, och nu i natt så vann de dessutom mot Boston Celtics, och det är fan en bedrift alltså. Det visar lite på hur bra 76ers nu har börjat fungera, och framförallt defensiven i den matchen var den stora faktorn, hur de ändå kunde stänga ner toppspelare som Jaylen Brown och såklart Tatum också. Och kikar man fyra av de fem senaste bortamatcherna har man också vunnit just dem, medan Jazz då har torskat de fem senaste hemma. Och lite om man kikar på Jazz så tycker jag att de saknar en bred trupp. De har liksom Markkanen, men det är i hela tiden, om du kikar liksom på deras senaste fem matcher, så är det bara Markkanen som ligger i toppen. De har liksom inte den där extra spelaren som kan vissa matcher kliva förbi Markkanen i antal gjorda poäng. Och då har man det ganska svårt, för att oftast sitter då två motståndarspelaren över Markkanen och ingen däremellan, utan det är liksom Markkanen, och sen fortsätter det med bortalagets spelare som gör poängen. De gör för lite framåt helt enkelt, Utah Jazz. Medan då 76ers, som sagt, försvaret funkar. De behöver i den här matchen i stort sett bara stänga ner Markkanen, och sen är det done deal. Och det kommer vara en match som förmodligen 76ers kommer vara ganska stora favoriter på. Men med det sagt så tror jag att du kan spela att 76ers vinner med ett ganska fint handicap också. -9,5 någonstans däremellan borde definitivt sitta för 76ers del. Och jag skulle inte bli förvånad om Utah Jazz gör mindre än 100 poäng i den här matchen heller. Så där har du matchen som du definitivt ska, kanske inte kika på, men betta på, skulle jag säga.
Ja.
För roligt att kolla på, det kommer inte bli.
Vi låter Olsson fortsätta surra, för nu vill vi ha lite lätta stålar här.
Lätta stålar, Sheriffen. Och det här är enkelt. Det här är så enkelt som det i stort sett kan bli. Men det sa jag också om det här laget bara nu i helgen som var. Åtminstone mentalt för mig själv då när de mötte Commanders. Men icke så nicke. Eagles förlorade. De släppte in tre stycken touchdown i fjärde kvarten. Men nu siktar de ju såklart på att studsa tillbaka mot ett lag som Cowboys. Cowboys har vunnit de två senaste matcherna med Cooper Rush som quarterback och faktiskt sett ganska okej ut. Men jag tror att Eagles är ju, oavsett hur Cowboys nu spelar den här matchen, det bättre laget. De spelar dessutom hemma. Saquon går för att ha över 2000 rushing yards och han ligger på 1800 någonting just nu. Och han kommer verkligen att glänsa i den här matchen, för att om det är någonting som inte riktigt har fungerat för Cowboys del under säsongen så är det deras försvar. De har släppt in på tok för mycket poäng och offensiven har blivit lidande därefter också, för att den konstant sätts under press på att leverera. De har som sagt lyckats de två senaste matcherna, men jag tror att mot ett lag som Eagles som har ett bra försvar, dessutom ett försvar som nu sitter under press ifrån deras defensiva koordinator samt deras head coach på hur de stängde eller avslutade matchen då mot Commanders, kommer att leverera betydligt mycket bättre. Så jag tror Cowboys kommer inte ha möjligheten att komma tillbaka i den här matchen, och de kommer hamna under ganska så snabbt också. Eagles kommer göra touchdown redan i första kvarten, sen kommer bara tåget att fortsätta tuffa för Eagles del.
Jag är helt enig, och CeeDee Lamb borta med axelskada, och de har ju ingen offensiv alls Cowboys, så att det där ska Eagles vinna hur jävla stort som helst.
Absolut. Jag vågar dock inte lägga någon minushandikapp på Eagles, som jag ska vara ärlig, för du gjorde definitivt det, så du som bettar på matchen mot Carolina Panthers, så hade du minushandikappet på matchen mot Commanders, ja, då torskar du såklart med tanke på att Eagles torskar generellt. Så nej, skippa minushandikappet, kör straight up. Det är liksom en 17 gånger pengar ungefär, men det är det värt. Det är en liten extra kryddning till bettet som du ska lägga för söndagen oavsett.
Mm. Jag går på motivationslåklass i min lätta ståla. Det här är en match då som spelas i morgon natt, blir det, alltså natten mellan, var det ens för dag idag, Olsson, sa vi?
Det är fredag.
Var det fredag?
Jajamän.
Den spelas alltså natten mellan lördag och söndag. Det är då matchen mellan Los Angeles Rams och Arizona Cardinals. För om man bara tittar på liksom vad Rams har, de är ju då laget som är precis utanför slutspelet, så att de måste ju ta alla segrar de kan här på slutet för att ge sig själva chansen och få spela slutspel, medans Arizona Cardinals efter en stark period för en dryg månad sedan har liksom rasat ihop och ramlat ut. De är liksom eliminated, så att det blir inget slutspel där. Rams hemma mot ett avsågat Arizona Cardinals. Jag tror att Rams kommer vinna det där tämligen enkelt, just för att de är motiverade, det hemmaplan, och ja, det sista man vill göra det är att skjuta sig själv i foten genom att förlora. Man vill i alla fall vinna sina matcher, och sen får väl lagen före i tabellen se till att vinna sina för att hålla Rams bakom sig då. Men de själva vill ge sig chansen och ta sig dit, och det tror jag absolut man kommer göra hemma mot Cardinals.
Ja, men jag tror också det, och jag hade inte blivit förvånad om Cardinals någonstans vilar några spelare. James Conner exempelvis skadade sig i matchen nu senast som någon spelare, och att han är borta i den här matchen skulle jag se som en ganska stor sannolikhet, för att du vill inte att en av dina stjärnspelare i slutet på säsongen, när dessutom säsongen redan är över, skadar sig och missar, vi säger, första två månaderna på nästa säsong. Det är så jäkla onödigt. Så jag tror att Cardinals ändå, med tanke på att de sitter någonstans i mitten, middle of the pack liksom, är nöjda där de är. De kan varken förbättra några liksom draftpositioner speciellt avsevärt, utan förlorar de två kommande matcherna, de vilar lite spelare, så är det fine för deras del liksom. Jag tror de har sett tillräckligt också från deras backups för att våga stoppa in dem i en sån här match. Så definitivt, väldigt enkelt för Rams del att vinna. Trippelskriffen skuttar vi in på nu, och jag har faktiskt två tripplar. Jag har en trippel för lördagen, för jag älskar när det är lördagsmatcher, och jag älskar såklart söndagarna för att de är som de är. Men du har ju fina matcher när det kommer till både NHL och NFL på både lördagen och söndagen. Sen har du några basketmatcher som också är bra, men många som förmodligen oddsmässigt kommer vara ganska risiga. Så jag skippar basketen just i mina tripplar och säger att Panthers spöar Canadiens. Jag var inne på det i min skräll. Det är bara att låta pengarna rulla därifrån den matchen, så du kan lägga det som en singel också. Och när den väl sitter så lägger du den potten på att Vegas vinner sin match dagen efter. Men Panthers mot Canadiens, Canucks mot Kraken. Kraken har förlorat de fem senaste matcherna och Canucks är hemma. De har inte heller sett jättebra ut. Men nu fan måste de vinna den här matchen mot ett Kraken som är väldigt avtrubbade just nu. Och sen ser jag Bengals hemma mot Broncos. Först var jag inne på att Broncos kanske hade en chans att skrälla i den här matchen, Men vad jag har fått sett ifrån Knicks de senaste, alltså Bo Nix, quarterbacken i Denver Broncos, så känner jag mig inte lika säker på deras position just nu. Så jag tycker att Bengals känns som ett starkt lag som ännu faktiskt inte är helt eliminerade. Jo, de är eliminerade. Nej, de är faktiskt inte eliminerade från slutspelet. Så jag tar tillbaka det. De är inte eliminerade, så de måste vinna den här matchen. Så nej, Bengals säger jag vinner mot Broncos. Sen trippen för söndag så har du Packers borta mot Vikings. Jag går på statistiken att de har vunnit varsin match de tre senaste åren emot varandra, att den kommer fortsätta. Så Packers vinner borta mot Vikings. Sen har Oilers borta mot Ducks. Oilers har vunnit de sju senaste matcherna mot Ducks. Och sen Canadiens förlustsvit borta håller i sig även mot Lightning, som jag var inne lite på. Och i skrivande stund endast vunnit tre borta matcher sedan början av november, alltså Canadiens. Och Lightning har vunnit fyra av sina fem senaste matcher. Så där har du två fina tripplar att lägga pengarna på.
Mm. Jag kör en renodlad hockeytrippel som spelas då både dagen innan nyårsafton och på nyårsafton, svensk morgontid, och att man får gå upp i åttan och titta på den här. Det är att Los Angeles Kings vinner hemma mot Philadelphia Flyers, Florida Panthers vinner hemma mot New York Rangers och Winnipeg Jets vinner hemma mot Nashville Predators. Be so good.
Mm, jag gillar den, jag gillar den. Lite fluring kan man tjäna här, med andra ord. Tre olika tripplar, mycket pengar du kan vinna. Sen har jag ett litet tips till dig som gillar att lägga större kuponger, faktiskt, som jag testade för någon helg sedan. Och jag tror jag varit inne på det för något år sedan, men just det här systemläggningen. Men jag har ett annat sätt att göra det, nämligen att om du vill lägga en femling som kan ge dig exempelvis 1000 kronor vinst, så kan du göra så att... Tusen kan du vinna på det. Det du kan göra är att du lägger fem singlar också. För att oftast är ju på en femling en match som torskar. Torskar nu en match på den här femlingen, så har du åtminstone vunnit lite pengar tack vare dina singlar. Så du lägger alltså 600 spänn totalt, 500 på singlar och sen 100 spänn då på den här femlingen. Sitter det däremot, då har du vunnit ungefär 1500 kronor utöver det du då satsat. Så du hoppas ju såklart att det sitter, men du kan åtminstone gå därifrån med lite pengar i behåll.
Ja, hade man haft 600 kvar när man betalar räkningarna, då hade jag ryggare där.
Jag testade faktiskt för en helg sen, och då satte jag hela femlingen och mina fem singlar och hade väl 2000 på kontot. Sen gjorde jag samma grej igår, tror jag var, eller i förrgår där någonstans. Och då satte jag fyra av mina fem matcher och fick som sagt, jag tror det var kanske 60 spänn över det som jag hade bettat då, alltså 660 hade jag väl kvar på kontot. Det är ändå skön grej att inte som sagt gå back hela tiden och känna liksom att den här sista matchen är alltid den som får mig att torska, utan även om det då sker så går jag ändå ifrån som en vinnare. Det är det viktiga.
Ja. Nej, snyggt, Olsson. Mm. Du, innan vi rundar här så får vi önska gott nytt år till alla lyssnare. Och slår ett litet slag också för en match som spelas på nyårsafton som jag tror kommer vara jävligt häftig. Jag såg nämligen båda lagens första matcher i den här turneringen. Vi snackar då USA och Kanada som möts på nyårsafton i junior-VM. Och... det här kan bli en riktig jävla batalj, för amerikanerna vann ju i fjol. Superduktig första kedja med Gabe Perreault, Leonard och nya superstjärnan Hagens. Det kommer bli superstjärnor alla tre, liksom tekniska, målfarliga, snabba, rappa, de har allt. Och sen har vi ju Kanada som är lite mer kraftfulla, lite mer kanadensiska i sin spelstil. Men de har också den här flärden i framförallt supertalangen McKenna, som spelar två år underårig burskalle, center med nummer 9 på ryggen. Sen har han en kedjekamrat där som heter Cattens, som är en utöver det vanliga när det kommer till handleder. Så att sitt vaken och kolla på nyårsafton, alltså USA mot Kanada i Ottawa, junior-VM. Det kan bli extra,
spännande,
tror jag.
Ja, ja, verkligen. Vad säger du om Sveriges möjligheter? Alltså jag menar, truppen som de har just nu, enkel vinst nu igår kväll mot Slovakien var det, va? Men angående just stjärnorna, alltså finns det några stjärnor som man kan vänta sig kommer bli någonting i NHL? Alltså Pelika hade ju tre mål, en hattrick i den matchen.
Ja, han kommer ju bli bra. Han är väl Detroit draftad om jag inte missminner mig.
Jajamän, alltså,
Axel Sandin Pelka är ju han är ju skitbra. Det är han absolut.
Men jag tycker får han chansen i NHL då?
Nästa år förmodligen, ja. efter sånt här, alltså om man håller det här uppe, så är Detroit ett ganska enkelt lag att slå sig in, absolut, i också, för de har ju inte det bästa liksom laget på rosten, så att han får säkert chansen nästa år. Titta på en back som Simon Edvinsson som slog igenom i Västerås för några år sedan, kom till Frölunda, nu får han chansen i Detroit, gör det jättebra. Du har Morris Seider där. Det är väl de två som liksom är självskrivna. Sen är det liksom fyra platser som är up for grabs. Så Detroit är ju ett lag som satsar på unga också. Så att där ligger ju manegen krattad för Sandin Pelka. Så jag tror han spelar redan nästa år. Men Sveriges chanser är stort. Jag tror att vi har lite för dålig forwardsida tyvärr. Lite för lite spets. Alltså jämför med de här två lagen som vi var inne på. Det är liksom... Dels har de spetsen, dels har de en annan mentalitet, både USA och Kanada, att de är störst, bäst och vackrast. Och när det liksom omvandlas till effekt på planen, då är det svårstoppat, för att de har vinnarkultur i modersmjölken, till skillnad från oss där det är så här, nej, vi ska inte räkna resultat och vi alla är lika bra och ja, du ska få medalj bara tråkigt för att du har deltagit liksom. Där lär man sig från start att vinna och ja. Tyvärr, så här, det finns några spelare som är okej liksom, i Sveriges offensiv. Alla är bra spelare ska sägas, men om man jämför med liksom, hur många svenska spelare hade tagit plats i antingen Kanadas forwardsuppsättning eller USAs, ytterst få. Så att, ja, nej, där har vi skillnaden. Sverige, jag tror tyvärr att vi blir fyra. Jag tror Tjeckien tar bronset precis som i Göteborg. För jag tyckte Tjeckien såg bra ut i sin första match mot Ostarna, alltså Schweiz. Sverige är lite för trubbiga både på målvaktssidan och forwardsidan, säger jag. Så att jag säger guld USA, silver Canada, brons Tjeckien.
Ja, nej, inte helt orimligt. Det känns ändå som att det kan ske. Fan, man gillar ju inte det där som du var inne på, skriften. Alltså just hela den här grejen att alla ska vinna i Sverige liksom. Alla ska känna liksom att ja, men jag har gjort mitt bästa. Nej, gör bättre så kanske du nästa gång faktiskt kan stå på prispallen. Jag som ändå har barn liksom, jag försöker ju lära henne när jag spelar memory med henne. Jag utklassar ju henne just nu och sen säger jag liksom ja, men fokusera bättre nästa gång så har du en möjlighet att spöa mig. Men så länge du liksom håller på att blaja runt samtidigt så du kommer förlora. Hon är snart 4 år men hon måste lära sig liksom. Hon får köra den tuffa vägen, amerikanska vägen lite. De har ju inte lärt sig liksom att sina föräldrar har curlat dem. Och det får man fan lägga ner med i Sverige tycker jag.
Hon är lite som New York Jets. Hon har inte vunnit på 4 år.
Nej. Jo, hon spöade mig i Uno en gång faktiskt. Då gjorde hon bra.
Nice.
Ja.
Ja.
Så spöade av en 3-åring i Uno. Där har du.
Attaboy, Haley.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, och med de tack. Orden. Du, Olsson,
ser vi gott nytt år,
på
eller?
Dig. Ja, och, gott nytt. Och Auf Wiener Schnitzel nästa vecka. När, var, hur återkommer vi med. Men tack för att ni har lyssnat. Gott nytt och puss och kram.
Puss och kram på er. Skål. Hej.
Right on. Go Cats, go.